Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Ett perfekt verktyg att använda om man vill minska sin stress och förbättra sin sömn. Med guidade meditationer anpassade efter ditt specifika behov. Och på tal om sömn så har jag en väldigt spännande nyhet att introducera för er. Jag tillsammans med Mindfulness-appen har tagit fram en sömnberättelse som heter Visdomen från den blåsiga vägen. Det är en form av godnattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattsömn.
Och så kommer han in, sätter sig vid podiet, Kennedy med sina ledande representanter för partiet. Och sen så säger konferensen igen. Och nu, mina damer och herrar, välkommen till Jack Kennedy. Jack, du skulle inte sitta här vid detta podiet. Du skulle inte vara i Indiana ens om det inte vore för den här svenska utbytesstudenten som sitter där på det bordet.
Så fint att de lyfter det, tyckte jag.
Ja, det var jätteroligt. Och sen så reste jag upp, alla applåderade. Och så bjöd Kennedy upp mig till podiet där vi satt och pratade en stund om Sverige. Mm. Och han var jätteintresserad. Och så skrev han på menyn, och den är återgiven i min bok faktiskt, en bra vistelse i USA. Och sen blev han då president 2 år senare, dock utan samband till min inbjudan till Indiana.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
I veckans avsnitt möter jag den tidigare diplomaten, FNs vice generalsekreterare och utrikesministern Jan Eliasson, som nu vid 82 års ålder gått i pension. Jan växte upp i en enrummare i Göteborg med mamma Karin, pappa Jan och lillebror Roger. Att ordet och förhandling varit en viktig del i Jans yrkeskarriär började redan hemma i enrummaren som barn i Göteborg, då hans intresse för läsandet var så stort. I skolåldern bestämde sig Jan för att göra ett år i USA, vilket inte var så vanligt på den tiden, och han tog båten över Atlanten. Och världen har efter det verkligen varit hans arbetsplats. Redan i slutet av 60-talet flyttade han till Tyskland där han började jobba som diplomat och fortsatte med det i flera år för att sedan fylla på sitt CV med olika jobb för mänskliga rättigheter. Han har bland annat varit utrikespolitisk rådgivare, chef för UDs politiska avdelning, varit Olof Palmes rådgivare i FNs medlaruppdrag i kriget mellan Iran och Irak, Sveriges FN-ambassadör i New York, Sveriges utrikesminister och vice generalsekreterare i FN. Ja, ni hör ju. Han har en lång, lång erfarenhet just inom utrikespolitik och jobba för mänskliga rättigheter. Sedan 1980 har Jan skrivit dagböcker, och förra året så kom han ut med boken Ord och handling, ett liv i diplomatins tjänst, som berättar mycket om livet inom diplomatin och fredsförhandlingar, men också om Jans personliga resa. Jag är nyfiken på så mycket. Dels hans barndom och vilka som tydligt gjorde avtryck under ungdomstiden i sitt val att jobba med mänskliga rättigheter och fredsförhandlare. Jag är också nyfiken på Jans livsresa, hur man ska tänka inför en förhandling med världens ledare och hur man på bästa sätt når till en lösning i just en fredsförhandling. Och hur är det nu till slut att landa hemma i Sverige och vara pensionär? Men du, ja. Du har varit ute och halkat lite, jag förstår.
Ja, jag gick en promenad med min labrador Leo. Och då så var det en isfläck under snön som var 20 cm hög. Jag tror det var tryggt, men det var det inte. Då föll jag i spagat. Det är inte bra vid min ålder.
Nej.
Och sen var det Danderyds akut. 8 timmars väntan. Och så jag fick ligga i korridoren i flera timmar därför att det var många fall utav de som promenerat och cyklat. Hur som helst, det blev inget brutet, så att jag hoppas vara tillbaka.
Mm, för du hade ju börjat spela tennis, sa du?
Ja, ja, jag har ju spelat tennis.
Men du har tagit upp det igen?
Jag har tagit upp och är så glad att spela 2 dubbelmatcher i veckan. Och det är ju naturligtvis inte möjligt att göra nu. Men jag får min motion genom att jag har den här stora hunden som kräver motion, så jag går ut 2 timmar om dagen ungefär, långa promenader.
Ja, det är så pass långa promenader.
Ja, eller? Det måste han ha för att trivas. Mm. Och jag också.
Ja, exakt. Men hur, alltså, du som har jobbat så otroligt mycket genom hela livet, hur ser en vardag ut idag när det är kanske något lugnare?
Jag har äntligen fått bli kvällsmänniska som jag är. Men jag har ju hela mitt liv tvingats gå upp på morgonen och att få sova till 8:30. Efter att ha varit uppe och suttit läst och skriva och sådär fram till midnatt i bästa timmarna. Det är min naturliga dygnsrytm. Och dessutom har jag faktiskt aldrig passionerats. I min bok som just kom ut, där har jag ett kapitel som heter Pensionärslivet som aldrig blev av.
Ja.
Och när jag blev rekryterad i FN som vice generalsekreterare, då var jag 71 år gammal och 76 när jag kom hem. Och sen blev jag ordförande i SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, direkt när jag kom hem. Och det slutade med juni förra året. Så nu, när boken har kommit ut, börjar min pensionärsperiod.
Och hur tycker du att den är då? När man har jobbat så
ja, den är fin. Det är jättefint. Det är underbart att inte ha den här pressen och att göra allting lite långsammare. Och inse också sådana här grundvärden som man vetat hela tiden var viktiga. Främst familj och vänner, men också natur, kultur, böcker och grannar och small talk och ta tid på allting, gör det lite långsammare, läsa tidningen grundligt, ta fram en bok, sumpen sitter i bokhyllan och läsa eller göra något sånt där som bara man har utrymme för. Det är helt underbart och det upptäcker jag nu först. Mm. För det var fruktansvärt jobbigt i FN under hela den här perioden. Det var ju 13 timmars arbetsdag, resor till Somalia och Mali, Afghanistan och Syrien och allt för då.
Ja, du har ju verkligen haft ett yrke som har tagit dig till världens alla hörn. Och nu har du då, boken du pratar om är ju Ord och handling, ett liv i diplomatins tjänst som kom ut förra året. Och vi ska komma in på lite olika saker genom den här boken. Och jag tänkte att vi skulle börja med, för jag tycker det är så fint när man får höra berättelsen om din mamma och pappa. För de jobbade ju väldigt hårt, föddes i Göteborg. Mamma var ju hemsömmerska och pappa metallarbetare. Men jobbade också på banan, alltså lossade...
Ja, han jobbade på ett företag som heter Transfrukt. Och de importerade bananer från Ecuador. Och bananerna for över hela Atlanten då. Och då hade man ju inte kylfartyg på den tiden, utan man skickade iväg gröna bananer och så hoppades att de inte var bruna när de kom fram. Och pappa jobbade på den firman och tog emot båtarna i frihamnen. Och då fick jag ibland vara där nere och ta emot mitt i natten ett fartyg med bananer som skulle skickas över hela Sverige. 8 år gammal kom jag ihåg första gången jag gjorde det. Och så sa då den som lossade bananerna till mig att du får äta mycket bananer som helst. Jag åt 8 stycken. Sen dess har jag aldrig ätit bananer.
Ja, det blev så. Det gick inte något mer.
Jag kommer in i närheten av en banan så mår jag dåligt. Jo, det var så här. Men han var metallarbetare och sen blev han bytte han också en gång till och slutade i taxiföretag och sen så blev han då fackligt aktiv, både som metallare och som transportfackligt engagerad. Så jag växte upp i den miljön.
Ja, det var ju hårt arbetande föräldrar. Ni bodde ju första, om det var 10 år, i en enrummare.
Ja, jag ser det. Ett rum och kök i Koltorp i Göteborg. Och det fanns en liten hall och där låg jag. Och pappa och mamma låg i stora rummet. Och ibland hade vi en moster som var sjuk från norra Halland som låg i köket. Och min bror låg också med mina föräldrar i stora rummet. Och jag hade en bokhyllan med 15 böcker, pappas 15 böcker. Det var arbetarlitteratur, Fridigård och Moa Martinsson och Sinclair Lewis och så vidare. Och där fanns också Tidens lexikon. Och Tidens lexikon började jag läsa som 8-åring när jag kunde läsa ordentligt. Och då började jag få den här kärleken till ordet som jag haft med mig hela livet. Det är faktiskt så att jag... kommer så väl ihåg att pappa och mamma sa nu får du släcka, för att då hade jag haft en ficklampa under täcket och läst i den där stora, tjocka, 1000 sidor var den alltså. Och jag kommer än idag ihåg den föll över näsryggen.
Men vad var det som du föll för så mycket med ordet redan då? Kan du minnas det?
Nej, det var väl att jag kände faktiskt från början hur mina föräldrar hade outtalade förväntningar om att jag och sen min bror också skulle få utbildning. Och få chansen att leva ett annat liv än de själva fick. De var i och för sig nöjda med det de gjorde, men alltså ingen i deras historia, varken på pappas eller mammas historia, hade fått en ordentlig utbildning. De hade tillbringat tid i gruvor och i hamnar och som drängar och piger. Och hela historien är bara folk som fått jobba stenhårt. Och jag såg också när jag tittade på släkthistorien att de oftast dött unga. Och då kände jag att mina föräldrar kände att det var en förändring på gång i samhället och att deras barn skulle kunna få chansen att få jobba på andra sätt, att få en utbildning och leva andra liv. Så jag kände ändå att de ville att vi skulle vara bra i skolan. Tävlingslusten har vi med oss, både min bror och jag, enormt stark. Du vet ju själv hur det är. Så jag kände nog redan från början det. Och när jag väl började läsa så slukade jag allt. Jag läste varenda bokstav. Alltså inte i hela 1000 sidor i uppslagsboken, men alla de här böckerna läste jag innan jag var 10 år. Och vi hade bara ett rum i kök. Jag kan faktiskt berätta för mina barn och barnbarn, vilket de inte tror är sant, att jag har aldrig sett ett badkar förrän jag var 10 eller 11 år. Jag flyttade till ett miljonområde som miljöet bygger upp i Guldheden. Tvårummare, väldigt lyxigt. Där hade vi ett badkar. Vi hade bara en sån här liten pip med kallt vatten i, kommer jag ihåg.
Men det är sån här som också kan vara, alltså, intressanta berättelser också för, med tanke på hur vi växer upp. Många växer upp idag, inte alla såklart, men många växer upp idag, så finns det många saker som är en självklarhet.
Absolut.
Men också det här med, jag tänkte, det fanns ju en speciell bok som också din pappa läste, som din mamma inte ville att han skulle läsa för dig.
Ja, det var så att efter kriget så kom det fram de här bilderna från fruktansvärda koncentrationslägren i Tyskland. När människor befriades där så kom det ut människor som med bilder som var fullständigt fruktansvärda. Det var döda människor, men det var döende människor. Det var magra människor i randiga pyjamaser och hålögda ansikten och skräckbilder. Och tidningen C kom ut med en bildbilaga eller en extra bilaga. För de hade haft en fotograf nere där 45 för att fotografera detta. Och pappa satt med den och så bad han mig hoppa upp i knät. Och så gick han igenom och visade detta. Och då kommer jag så väl ihåg att mamma ropade till honom: Johnny, du får inte visa de här bilderna. Han kommer ju leva med det hela livet. Och då tror jag pappa sa, för det tror jag att han sa till mig senare, då tror jag han sa, men det är just det som är meningen. Att han inte ska glömma det här. Och det har jag aldrig gjort. Så att när jag ser situationen som jag har gjort i Somalia, Sudan och annat, så känner jag en slags flashback tillbaka till den här bilden att pappa sa att det här skulle jag komma ihåg.
Ja, det är ju så intressant, för just där med tanke på olika delar av världen du har varit, där människor är under sådana fruktansvärda omständigheter och liv de lever. Och så har det någonstans följt både ordet och den händelsen med från så liten ålder.
Precis.
Men du bestämde dig också för, vilket var väldigt ovanligt i den tiden, att bli utbytesstudent.
Ja.
Och åkte då med fartyg över till USA.
Ja, det var.
Och det var en väldigt speciell resa. För det var inte bara ett gäng utbytesstudenter som kom över, ni tog med någonting också.
Ja, i medicinsk historia är detta faktiskt känt som det viktigaste sättet som Asian flu, den asiatiska influensan, gick ifrån Europa och Asien till USA. Vi var 800 studenter, eller gymnasister var vi alla, på båten som gick från Rotterdam och Rosa Sky, en gammal skorv som sedan förliste i Sydkinesiska sjön 3 år senare förresten. Och vi var ombord där, och det visade sig sen när man gjorde efterforskningar efteråt att turkiska studenter hade haft med sig den asiatiska influensan. Den spred sig som en löpeld över fartyget. Många var sjuka. Jag var sjuk. Nästan alla som jag kände var sjuka. 400 sjuka var det. Och en grekisk pojke dog. Och när vi närmade oss kusten i USA så kom det en signal till fartyget att de inte skulle gå in till hamn utan ligga på redden utanför New York på West Side. Och där skulle vi ligga i karantän okänt antal dagar. Vi borde antagligen legat där i 30 dagar kanske. Det blev 5 dagar antar jag att rederiet förhandlade det tidigt. Och då spred vi den här sjukdomen över hela USA. Och den roligaste historien jag kommer ihåg ifrån den här tragiska situationen, det var ju min vän Lasse. Inget efternamn här. Jag tror han i och för sig står för Men det kom journalister ombord och en av dem frågade mig om jag var, hade varit sjuk. Jo då, men jag mår bättre nu. Men min vän Lasse här, han är fortfarande sjuk och det är verkligen synd om honom. Det var dessutom dagen efter en fest så att han var särskilt trött. Och då så frågade journalisten om, so you had the flu? Så du hade influensan? Och Lasse, gymnasiet, Luleå. Böjat verb, fly, flew, flown. No, I didn't flew, I took the boat.
Så han fick inga mer
frågor. Jag flög inte, jag tog båten. Ja, hur som helst, så spred vi det till, jag för min del, till Indiana, där jag var sen.
Vilket år var det här?
57-58.
57-58.
17 år var jag, 18 år, när jag lämnade.
Och där USA blev ju väldigt speciellt år. Dels så, om man nu fortsätter i temat orden, så fick du ju en väldigt speciell lärare som uppmuntrade Dr. Dean Darwin i just speech. Och han använde liksom en teknik som du...
Ja, alltså, det var fantastiskt. Jag tänker ofta på honom. Jag är, än idag är jag oerhört tacksam för sådana här starka upplevelser i min ungdom som har styrt hela mitt liv. När jag står i talarstolen i FN, denna mäktiga lokal där i generalförsamlingen, så kan jag ofta tänka på Dean Darwin. Ta paus. Säg det på en annan hastighet nu. Han tog sig an mig som professor Higgins i Liza i Fair My Fair Lady. Här kom jag till Decatur, Indiana. Han var filosofiedoktor utan någon anledning hamnat där. Och han såg mig som ett studieobjekt, och alltså någon som man ville träna, ungefär som en löparhäst eller en kapplöpningshäst. Så han tog mig på privatlektion också. Jag hade 3 timmar i veckan med honom. Och en teknik han hade, det var att be mig komma upp inför hela klassen och sen till exempel be mig tala som president Lincoln efter det att man hade vunnit med möda och stora offer slaget i Gettysburg. Och det gjorde jag nästan halvsvettig och gick tillbaka. Och han sa, very good, men det är bara halva jobbet. Vadå? Upp igen. Nu ska du tala, men då har vi förlorat slaget. Du ska tala till trupper som har förlorat slaget. 3 minuter till. Så där körde han mig ett helt år. Och jag har ju haft en enorm glädje av det.
Och det var ju också någon tävling du var med i som du kom. Ja. Var du tvåa i den?
Ja, det var regional contest. Jag kommer än idag ihåg att den heter What Can I Do? Vad kan man själv göra för att uppnå fredliga förhållanden och en bättre värld?
Ja, och också det att du, där håller du ett speech som faktiskt handlade om det som du sen skulle börja jobba med.
Ja, precis, precis.
Det är, men det är så fint att se liksom, när man tittar tillbaka vad sen leder till.
Ja, ja.
Men det som också hände där borta, vilket är också väldigt speciellt, det var ju att du träffade Kennedy.
Ja, det var ju en fantastisk händelse.
Ja,
det var slumpmässigt så att pappan i familjen, Doc Hebel, han var optiker, kallas Doc Hebel. Han var ordförande i Demokratiska partiet i det här distriktet av Indiana. Mycket mäktig är det partiet i Indiana. Och de skulle planera vad som kallas Jefferson Jackson Dinner, som är en stor middag för Demokratiska partiet i de flesta stater. Före ett val. Det här var 58 år. 2 år alltså i före valet 1960 då Kennedy vann. Men då var ju Kennedy praktiskt okänd. 58 när jag var student i Indiana. Men jag hade läst i New York Times om honom. Därför att pappa Hebbels, han var politiskt intresserad och han hade en prenumeration på New York Times. Som kom till den lilla staden i Cato på tisdag. Jättetjock. Söndagsnumren på... Det var ett, bara söndagsnumret alltså. Den kom då i 2 kilo den där. Och då läste jag hela den där tidningen. Och där läste jag om Kennedy. Så då sa jag till Doc Hebel, honom ska du ta. Det är framtiden. Oj, han är intressant. Han är mycket mer spännande än den kandidat han hade. Gästes Kifovret. Nej, men han talar engelska med samma snobbiga accent. Du, som du gör, ni europeer. Nej, han passar inte in igen. Ja, men om inte Kifovret kan komma då, kan du bjuda in honom då? Ja, det lovade han då. Jag kände mig som en liten förhandlare där. Och han kom inte, Kifovret. Då påminner jag naturligtvis mycket tydligt Doc Hebel om vad han lovat mig. Och de bjöd in Kennedy. Och 2 dagar innan så kom han på att jag skulle vara med. Åk med nu till den här stora bilden då. Så jag stuvades in i familjen Studebaker och så körde vi 3 timmar ner till Indianapolis och kommer fram praktiskt bara en liten stund innan det börjar. Vi går in och det är bastar människor och amerikansk kongressstämning, trompeter och ballonger och alla möjliga grejer tror jag. Och så stoppas det hela och så börjar man. Och så kommer han in, sätter sig vid podiet, Kennedy med sina ledande representanter för partiet. Och sen så säger konferensen igen: och nu, mina damer och herrar, välkommen till Jack Henry. Jack, du skulle inte sitta här vid detta podiet. Du skulle inte vara i Indiana ens om du inte vore för den här svenska utbytesstudenten som sitter där på det bordet.
Så fint att de lyfte det, tyckte jag.
Ja, det var jätteroligt. Och sen så reste jag upp, alla applåderade. Och så bjöd Kennedy upp mig till podiet där vi satt och pratade en stund om Sverige. Mm. Och han var jätteintresserad. Och så skrev han på menyn, och den är återgiven i min bok faktiskt, en bra vistelse i USA. Och sen blev han då president 2 år senare, dock utan samband till min inbjudan till Indiana. Men det var en slump, men jätteroligt. Och jag följde ju hans gärning mycket noga därefter och slogs av hur fruktansvärt var att han dog.
Ja. Nej, men det är många, många möten genom åren som gör avtryck.
Mm.
Och även i väldigt ung, för du var ju bara 17 då, va?
18, ja, jag var 17, du är det. Jag fyllde 18, 58.
Och sen blev ju faktiskt också världen din arbetsplats. Och ja. En av de som har inspirerat dig som ung väldigt mycket var ju Dag Hammarskjöld, som var generalsekreterare för FN 1953 till 61 var det då han kom i en flygolycka. Och du var bara 21 år då. På vilket sätt var han din stora inspirationskälla?
Ja, men jag kommer ju ihåg hur mitt utrikespolitiska intresse ökade under 50-talet. Redan innan jag åkte till Amerika så hade ju ryssarna, Sovjetunionen, gått in i Ungern, och jag kommer ihåg hur upprörda vi var över det, både i skolan men också hemma kring köksbordet. Och likaså hade ju då Suezkriget startat också då 56, så att världen kom liksom in på Hvitfeldtska läroverket där det var mycket filosofi och religion och annat. Så att jag kände det ökande engagemang i internationella frågor. Då vet jag att pappa var oerhört stolt över att Sverige hade fått tillsätta en generalsekreterare i FN, Hammarskjöld. Så var jag 13 år och han följde väldigt noga och berättade vad han gjorde. Och jag läste allt som han sa och gjorde. Så han var min hjälte, och det som gjorde det speciellt då för min del, som förstärkte den här känslan att vilja arbeta internationellt, det var att jag var i flottan. Jag blev ju sjöofficer, var kadett på sjökrigsskolan, och vi hade en marinövning uppe i Kvarken i Bottenhavet, och det var kring min 21-årsdag, 17 september 1961. Och 21-årsdagen är stor i Sverige, och jag tyckte det var tråkigt att fylla på den dagen. Men sen nästa dag då var vi på en överlevnadsövning på Holmögadd. Uppenbarligen klarade vi det. Och då hörde vi på en knastrig radio att Hammarskjöld hade dött i denna olycka i Andola. Eller ja, olycka, det var det kanske inte, ett attentat tror jag snarare. Men hur som helst. Och när det hade hänt på min födelsedag, det var just en timme före midnatt som det här hade hänt, så kände jag, nej, det är det internationella jag ska jobba med.
Mm.
Och jag bestämmer att då ska jag jobba på FN eller UD eller något internationellt. Det hade jag i mig.
Det blev så tydligt just att FN blev liksom...
Ja, men även Amerikaåret, USA-året, för det var inte bara USA, det var också studenter från hela världen. Det var ett litet mini-FN på det här Rosa Sky, både till Amerika och från Amerika. Och bussfärd runt USA. Så att jag fick det där i mig ganska tidigt. Och du, som du sa eller antydde i början här, det var inte så vanligt på den tiden att man åkte iväg från gymnasiet ett helt år. Det började programmet på 50-talets början, tror jag.
Mm. Någonting som också är återkommande i boken är att du har skrivit dagbok.
Ja.
Från när började du skriva dagböcker?
Det började 1980. Jag var 39 år gammal, och Olof Palme hade fått uppdraget mycket hedersamt från FN att medla i kriget mellan Iran och Irak. Och han ville ha en medarbetare från UD, en svensk medarbetare, med på sina medlarresor. Han var då ledare för oppositionen, så han behövde inte ägna sig åt regeringsarbete, utan han kunde ta på sig att medla och åka i skytteldiplomati mellan Bagdad och Teheran. Han accepterade det, men han ville då ha en diplomat som kunde vara hans närmaste medarbetare från Sverige. Och då valde han mig. Jag hade träffat honom i USA tidigare under Vietnamkriget och fått kontakt med honom. Också via Pierre Schori som arbetade med honom, en gammal vän till mig. Och tydligen hade de enats om att det var jag. Och Ola Ullsten var utrikesminister och han godkände att jag fick lämna.
Vad då dagböckerna började ta
blev det? Då sa Sverker Åström, som var kabinettssekreterare på UD då: nu Jan, nu kan det bli allvar. Nu kommer du att kanske vara med om historia på olika delar. För när du börjar på det här sättet så kommer du säkert fortsätta. Så från och med nu måste du skriva dagbok, så han strängt mig. Så att från och med faktiskt första dagen som jag började med medlingen då, tillsammans med Olof Palme, säkerhetsrådsbesök i New York bara några dagar efteråt, så började jag skriva. Inte varje dag, men låt säga två gånger i veckan. Mm. Så jag har 34 volymer som jag gick igenom och plöjde innan jag skrev boken.
Det är helt fantastiskt med tanke på allt du har varit med om, så kanske det är bra att man skriver ner sådana. För det, när man läser din bok så är det ju nästan så ofattbart att man kan vara med om så mycket saker som du har varit under sin tid liksom inom yrkeskarriären. Mm. Och diplomatin, alltså som diplomat var ju Tyskland först om jag minns rätt. Mm. Och sen så blev det ju många andra olika ställen. Vad betyder det att få jobba som diplomat först under de här åren innan du tog nästa steg? Vad fick du med dig därifrån?
Ja, träning. Alltså jag hade oerhört fina chefer och fick fina posteringar. Paris, Bonn, Washington, och uppmuntran från chefer, bra chefer. Diplomatins teknik som ju man har en enorm glädje av, tycker jag, både professionellt och också personligt. Just att värna orden och se ordens betydelse, nyansernas betydelse och hur de kan avgöra om du går framåt eller inte mot fred eller krig. Tidpunkten du väljer för vad du ska göra. Många människor tänker inte ofta på att man ska tänka igenom när någonting ska göras.
Ja, för det har jag hört att du har pratat om förut. Jag tänker så här, när vet man att det är tidpunkt?
Ja, det är också lite grann en känsla naturligtvis och erfarenhet som man får så småningom. Men jag har ju varit med i många situationer där man inte bara gör saker för sent utan också gör för tidigt. När man spelar ut en idé som inte är mogen ännu och så avvisas den från parterna. Då säger man, herregud, de skulle ha väntat. De skulle se till att de hade tillräckligt mycket stöd från andra så man kunde tala om det för någon som kunde stödja idén. Så att ordet och tidpunkten är väldigt viktig. Och en tredje punkt är ju kulturförståelsen. Att man har en känsla av den kultur, historia, traditioner som man lever i. Och det fjärde är det enkla förhållandet som är så centralt, nämligen personliga relationer och din personlighet och möjlighet att etablera en kontakt med andra parten så att de litar på dig och tror på dig.
Och var det du fick egentligen, om man tittar på den här, på diplomatin, när du var som diplomat, att få den erfarenheten för att sen kunna bedöma att det här är rätt tidpunkt, ja, och att ha lärt sig om olika, ja, kulturer.
Det har jag inte tänkt på så mycket, men när du leder mig in på detta så tror jag nog att den här tiden i Washington på 70-talets början, där Sverige var i Nixons hundkoja, brukar jag säga, doghouse. Vi fick inte ha ambassadör. Palmes uttalande om Vietnam hade ju gjort både Nixon, presidenten och utrikesminister Kissinger rasande. Så vi förbjöds att ha ambassadör. Och då fick ambassaden ledas av Churchill Affair, Leif Leifland, min chef. Och jag fick skriva mycket av politiska rapporteringen. Och jag lärde mig väldigt mycket av det som jag ofta säger till mina barn är så viktigt. Man lär sig mer i uppförsbacke. Mm. Det var en challenge, en utmaning att få kontakt med olika kongressledamöter eller journalister eller fackföreningsledare för att bygga upp Sveriges position. Så det var nog där jag faktiskt tränades mest i diplomati. Jag har inte tänkt så mycket på det.
Men är det så att just det här, som det är just det här i uppförsbacke som man lär sig, är det någonting du liksom, för att ta till sig den perioden, för det är ju tuffa perioder och ibland känns det som att det är uppförsbacke rätt ofta när man går in i förhandlingar, eftersom det är ju en problematik någonstans. Men det är också där du har hittat din styrka att kunna förhandla i de situationerna.
Ja, men jag tror helt enkelt att man blir starkare i uppförsbacke också. Dessutom så får man i sig en sån här känsla av att Sisyfusstenen, den kan trilla över dig, men du måste fastna i med att sätta igång och rulla den en gång till. Och du får aldrig ge upp. Där har jag en idol som är Alva Myrdal. Klassisk svensk kvinna i kvinnohistorien och välfärdshistorien för Sverige. Och utrikespolitik också, nedrustning. Hon höll en anförande för oss nyanställda på UD då, 15 stycken nya diplomater. Och då sa en av oss, det gick inte så bra för honom sen. Han sa, inte på grund av detta, men det är kanske typiskt för det han sa. Nå, fru Myrdal, det är väl ändå orealistiskt att tänka sig att ni kan uppnå nedrustning av den sort som ni vill ha här. Och det kallar kriget. Då tittade hon på honom med sina vackra blågrå ögon, tror jag det var. Och så sa hon, unge man, det är inte människovärdigt att ge upp.
Mm.
Så att det har jag också i mig från barnsben, det här att aldrig ge upp. Och en enormt stark tävlingskänsla. Att man ska vinna, i alla fall uppnå det man har satt förutsatt sig.
De olika situationer som du har varit i, alltså man, jag försökte titta på din lista på allting som du har gjort. Man bara så här, ja, det är utrikespolitisk rådgivare, chef för UDs politiska avdelning. Det är med Olof Palmes och rådgivare i mellan kriget och mellan Iran och Irak. Sveriges FN-ambassadör. Alltså din lista är ju så enormt lång. Men framförallt om man då kommer till det här med de här förhandlingarna. Att resa runt och förhandla med människor runt om i världen. Och jag tänker, när man möter människor som man verkligen inte sympatiserar med, som man kanske verkligen tycker illa om för vad de har gjort och vad de står för. Hur är det att vara i en sån... Vad bör man tänka på när man går in i en sån förhandling för att nå framgång i den?
Ja, det är en väldigt bra fråga, för att jag fick ju ställa den frågan till många gånger i mitt liv. Och allra värst var ju naturligtvis, vill jag säga, mötena med Saddam Hussein, Iraks ledare, som var grymheten personifierad. Jag visste att han hade tagit koll på massor av politiska motståndare. Jag visste att han hade gett order om användning av kemiska vapen i kriget mot Iran. Och senare också att han använde kemiska vapen mot sin egen befolkning. Och jag kände också i rummet när jag var med honom några gånger då, med Palme och med mig själv bara, att det var rädsla i rummet. Man kunde nästan skära rädsla med en kniv i rummet.
Rädsla från dig?
Från medarbetarna. Okay. Jag hörde aldrig någon säga någonting. Aldrig någon som gick på toaletten eller kunde lämna. De bara satt som skräckslagna bryr dem. Och då märkte jag ju att jag som är uppfödd i Sverige då, i ett demokratiskt miljö och med samhällsintresserade föräldrar som pratar vid köksbordet om allt. Då ställer jag frågorna ganska frimodigt. Är ni beredda att gå tillbaka till internationellt erkända gränsen vid en fredsuppgörelse som vi ska förhandla fram? Då, den frågan hade aldrig ställts till dem. Ingen hade någonsin vågat fråga efter angreppet mot Iran att de skulle någon gång kunna tänka sig att en uppgörelse går med på att gå tillbaka till erkända gränserna. Nej. Så de höll på att svimma när jag ställde den frågan. Och flera gånger var det så uppenbart att...
Vad fick du för bemötande av honom då?
Nej, men han var bara förvånad, och sen höll en lång föreläsning om varför man skulle göra det här. Därför att iranierna skulle exportera revolution, hävdade han. Men det som jag då kände var ju att det var ett etiskt, moraliskt dilemma att sitta där. När jag visste att han hade mördat folk i oppositionen och andra. Men jag tänkte att mitt jobb är nu att få till stånd ett eldupphör och sen fredsförhandlingar. Det var mitt jobb, och det är han som bestämmer om de här unga männen, för det var oftast män, som skulle gå ut till fronten. Och då måste ju det är han som får ta det beslutet. Så jag fick spjärna emot på något sätt och säga, nu måste jag göra det här jobbet. Men det var svårt, och den som hade ännu svårare för det var Olof Palme, som är politiker. Han fick kritik i någon tidning i Sverige för att han inte talade ut om mänskliga rättigheter i sin medling. Men vårt mandat det var att få till stånd eldupphör och förhandlingar i kriget. Och hade han dragit upp de frågorna kanske hans trovärdighet hos parterna kunnat gå ner. Och jag var tvungen att säga det till honom som diplomat. Det var inte roligt. Så att, nej, det är ett etiskt
dilemma.
Och
där är också det här, som du säger, väga orden.
Ja, precis.
Alltså,
precis.
Vad kan jag välja att säga i den här förhandlingen precis. För att nå dit vi vill?
Ja, visst.
Det kanske inte alltid är de orden som man själv vill välja.
Nej, precis. Helt rätt. Helt rätt. Du måste gå i omvägar för att nå fram till det du vill uppnå. Och det fina är att om man då har ett stort ordförråd som jag tror att jag har samlat på mig nu på olika språk, då kan man ju i huvudet plocka fram 4-5 synonymer vid bordet och inte avbryta och låta dem ringa hem till sina huvudstäder och så vidare. Utan om du kan göra det spontant och fånga upp en idé som motparten har och säga, ja, jag tycker det ni sa här var intressant, vad säger ni om jag formulerade så här? Och så får de känna att de har varit med att forma detta, men det är samma innehåll som du i stort sett behåller. Det är lite grann transport. Jag blir riktigt lustfylld när jag tänker på det.
Vad kan det vara för typ av synonymer i en viss situation? Om du skulle ge ett exempel.
Det absolut bästa exemplet som finns för min del är ju hur ett ord avgjorde en fråga om liv och död. Det var i Sudan 1993. Vi skulle förhandla ett eldupphör för ett område som var omgivet av krig och landminor. Och svälten hotade inom 2 veckor. Och vi ville ha ett lokalt eldupphör. Och president Bashir sa nej, aldrig i livet, med ledaren i Sudan. Det var inbördeskriget mot söder då. Vi kan inte ge de här terroristerna legitimitet genom att göra ett avtal med dem. Vi skriver inte på det. Och dessutom, var finns observatörerna? Du som är officer borde ju veta att vi måste ha observatörer. Så då sa jag till mina medarbetare, glöm eldupphör. Vi måste hitta ett annat ord. Och vi hade brainstorming och då kom vi fram till att vi skulle inte begära eldupphör nästa morgon. Utan vi skulle begära en humanitär korridor till detta område. Och den etablerades och det var alla byar som räddades där. Men framförallt, det som jag är mest stolt över, jag kom på att de behövde inte skriva ett avtal mellan sig, de här två. Utan de kunde göra ett åtagande till FN. Och då kunde regeringen acceptera detta.
Och då blev det lättare när det inte stod mot varandra utan mot några andra.
Precis, då behöver de inte erkänna det här till RIV utan göra ett avtal med oss i FN. Och då, herregud, när då 5 dagar senare planen lyfte från Kenya in till det där området. Det var för mig, om jag får säga det, diplomatins triumf. Att det var ordet som räddade liv. Det var ingen militär operation eller annat. Det var att vi kom på detta ord som var nyckeln till att lösa problemet. Nämligen att 60 000 människor kanske svälta till död som inte vi kom in där.
Vad känner du då? När...
Oj, det bästa som finns. Det hjärtat får inte plats i bröstkorgen. Mm. När du till exempel är med om en sån sak, men ännu bättre ibland när du ser till att det blir en återförening, låt säga, eller flyktingar går över en gräns som man har förhandlat, eller familjer får träffas igen. Det är stort. Men det är ju ännu värre när det inte lyckas. Jag har ju lika många exempel på hur man misslyckas som man lyckas, tyvärr.
Ja, och jag vet också att det var någon gång som, om det var en förhandling med Saddam Hussein när du skulle åka helikopter därifrån. Du skrattar, men det är ju otäckt att du kände den känslan.
Jag lade fram ett förslag som byggde på att Irak skulle dra sig tillbaka. Och Saddam Hussein var ingenlunda mogen för det. Och då blev han alldeles, jag såg hur han mörknade när jag sa detta vid bordet. Och det blev väldigt tyst i rummet. Jag gick till mitt rum och tänkte att jag skulle aldrig ha sagt det nu. Apropå timing. Och det började knastra i väggarna. Jag vet, de satt in avlyssningsanläggningar så att de lyssnade av om jag berättade det för någon annan då. På den tiden var det inte så bra kommunikationer heller med New York. Så att mina idéer var inte förankrade ännu i New York. Och då var ju jag den som var skyldig till att ha tagit detta steg på fältet. Och jag var mycket sårbar, kände jag. Så jag skrev ett brev till min fru. ett brev som hon kan använda.
För att du var rädd att du...
Ja, jag skrev brevet och gav det till svenska ambassaden och bara de skickade till New York. Och det gjorde de. Men de undrade varför jag gjorde det, för jag skulle åka hem. Nej, men det kan ta lite längre tid än beräknat, tror jag.
Och det var för att du var orolig för att hämnde helikoptern?
Ja, jag skulle åka helikopter. Det var det klassiska sättet för Saddam Hussein att göra sig av med politiska motståndare. Att bjuda dem på en helikopterresa. Och det var en av helikopterna som...
Och det blir den sista resan?
Ja, jag tror det var en försvarsminister som försvann eller helikopter gick ner. Det var den typ av handlingar som Saddam Hussein gjorde sig skyldig till. Det var en enorm grymhet.
Men vad sa din fru Kerstin när hon fick det där brevet? Även om hon kanske inte hade klarat dig.
Nej, men vi log ju åt det, för att det var ju ett väldigt fint brev, tyckte hon. Och det var ju att komma hem och se sitt eget avskedsbrev. Det var lite konstigt. Vi skrattade då faktiskt mest åt det.
Men jag tänker också så att det är ju situationer där man också måste vara väldigt rädd. Var du rädd någon gång när du var där?
Jo, men det här är ju ett tecken på att jag var orolig. Och rädd kan man säga också kanske. Men samtidigt får man heller inte låta sig provoceras. Jag tror jag är ganska temperamentsfull egentligen. Men jag har disciplinerat mig så att jag aldrig tappar humöret. För då vet jag att det är vad den andra parten vill. Det är en provokation. De vill reta mig. De vill göra något dumt så att man ska förhasta sig. Och då är det en njutning att se igenom dem. Och när fällan gildras framför dig så går du runt den och det ser dem. Det är så roligt när de inte lyckas.
Du sitter med liksom största leendet och pratar om såna här saker som är ju, egentligen kan jag tycka väldigt otäckt, just som du sitter med Saddam Hussein som är en obehaglig person, men också känslan av att se det på ett annat sätt för att inte känslomässigt hamna på fel ställe eller precis, komma ur balans kanske, det är det de ofta vill, eller?
Exakt, ur balans och sen ska de få övertaget. Nej, men det
har Kerstin varit rädd någon gång? Är inte hon varit orolig när du var iväg?
När jag var i New York så tyckte hon det var så obehagligt med alla de här resorna som jag hade till olika katastrofområden att hon, och då var hon hemma i New York och då hade vi fortfarande vårt tredje barn med oss. Och då gick den där oron över på Johan också, vår son, tyckte hon. Så att hon flyttade faktiskt hem till Sverige medan jag fortfarande var ansvarig för USAs, FNs katastrofoperationer. Och det var väl inte rädsla, men hon kände liksom att mitt professionella liv kröp in i vårt privatliv som inte var bra. Och det höll jag med henne om.
Ja, det finns kanske en trygghet på ett annat sätt när man då kommer hem. Du har beskrivit ibland att det har varit som en tunn linje mellan liv och död. Vad skulle du säga, fler tillfällen som har varit där har varit på den här tunna linjen?
Ja, jag tycker ju hela livet är en vandring på tunn is. Väldigt jämnt och fint, och det kan gå väldigt snabbt. Det man är med om, och det kan vara allt ifrån att en bilolycka till att du trampar på en mina. Och sen är det över. Så att den här känslan av att lyckan av att leva och lyckan av att ha med sig så mycket liv som jag har fått och göra det jag gör, den är så enormt stor. Och man påminns om det när man lever som jag har gjort med så mycket lidande och död omkring sig. Det som hårdast drabbade mig var ju Somalia 1992. Det går inte ens att beskriva det vi såg. Men till exempel då fick jag från upplevelserna där en fullständig passion för att jobba hela mitt liv för vatten, rent vatten och sanitet. Därför att jag såg barn dö framför mig i Somalia, inte bara av kriget utan av svält och brist på vatten. De hade diarréer, dysenterier eller uttorkning och dog i de läger där vi var, UNICEF. Och då så lovade jag mig själv att jag skulle hela mitt liv arbeta för vattenfrågan. Jag var med och skapade en svensk organisation så småningom, WaterAid. Jag såg till att de här målen om vatten fanns både i millenniemålen, början av det här seklet, och sen de nya hållbarhetsmålen som jag själv var med och förhandla. Och det var just det att jag sett döden så nära mig och tacka min skapare för att jag har fått förutsättningar att arbeta för att människor inte ska dö så många som vi ser nu. Och idag är jag ju faktiskt väldigt orolig, måste jag säga.
Ja, jag tänkte vi skulle komma in på det lite längre fram, just hur situationen ser ut idag. Men också när man ser så mycket elände, hur kan man, de brukar prata om det här med att man tar med sig jobbet hem, alltså att ändå försöka skärma av något av, man kan inte rädda alla, men man kan göra så gott man kan göra lite...
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Exakt. Och, men hur, har det varit ibland att du har kommit hem och verkligen tagit med dig jobbet hem där du har känt att liksom, det här har tagit mig hårt?
Ja, jo, många gånger. Många gånger. Jag var ganska tacksam att Kerstin åkte tillbaka några gånger för att man kan ligga sömlös länge i... dels av intrycken som du har varit med om, men också en fåfäng känsla av att du inte får slut på eländet heller. Att du inte lyckas hitta det här sättet att få ner kriget till en annan nivå och sen så småningom eldupphör och sen förhandlingar. Men samtidigt så har den här känslan precis på samma sätt som vi talade tidigare om provokation. Jag tänker så här, det är precis det här de vill åstadkomma. Jag har fått uppgiften från FN att medla nu den här konflikten. Då ska jag vara på toppform. Och nu gör de det här och de jävlas med mig. Och det vet jag att de gör och de vill att jag ska bli destabiliserad. Och därför tänker jag, jag ska inte lyckas med detta. Så då gör jag lite helt orationella saker. Som tur är i New York så hade jag en pool, swimmingpool den här rätten. Jag simmade 2 kilometer i veckan. Bara för att simma av mig. Alltså, det är jättetråkigt men enormt skönt.
Ja, det kan ju bli tråkigt. Ja, men det var ditt sätt att rinna av.
Och sen försöker jag få sömn. Jag lyckas trots allt sova bra i stort sett. Så att, det var en svensk journalist som frågade mig en gång, hur orkar du? Jag har 3 S, sa jag. 3 S. Vadå då? Jo, simning och sömn och sanning. Tala sanning är väldigt bra, för då sover man gott om natten. De som inte talar sanning, de måste hålla reda på allting. Och det sa alltid min mamma, tala sanning, då behöver du inte hålla reda på vad du har sagt.
Det är sant. Ja. Men det jag kan tänka också ibland att där gäller det verkligen att hitta orden, för om du verkligen ska säga sanningen rakt fram så kan den ju upplevas på ett sätt som inte är... till en fördel.
Nej, man får portionera ut den nu.
Men man brukar säga, tala sanning men leverera den varsamt.
Ja, precis.
Så kan man ju...
Du vet själv.
Jag tänker då lite grann som du var inne på det här nu, världen idag. För jag såg en intervju med dig från Nyhetsmorgon 2017 och där sa du att du kände liksom en osäkerhet inför för framtiden. Då var det stormakterna då, USA och Ryssland. Det var svårt samarbete i EU och samhällen då delas i etiska och religiösa linjer.
Mm.
Om vi tittar nu på var vi är idag, så som samhället och världen ser ut idag med kriget i Ukraina och... vi har precis haft en pandemi. Alltså det har varit så otroligt mycket. Vad känner du idag i den situationen som du har varit i förut i att försöka lösa till exempel konflikten mellan Ryssland och Ukraina?
Jag måste ju erkänna att jag har gått från en optimist till en bekymrad optimist nu. Men ibland till och med ett steg längre till pessimist som ännu inte gett upp. Men jag tror ändå jag hamnar vid bekymrad optimist. Och jag tycker att det är på 3 punkter, och det skriver jag om i boken nu också. Det är 3 punkter som jag känner oro. Det är alltså att vi allt för lätt hamnar i krig och konflikt utan att gå igenom en politisk diplomatisk fas. Och använda ordets makt och använda förebyggandets teknik för att undvika krig. Det är det ena, och där har vi ju Ukraina-kriget som det mest flagranta exemplet nu på misslyckande. Att vi ser ett absolut ohistoriskt, brutalt, vansinnigt krig bryta ut med den ryska inmarschen i Ukraina och oerhört svårlöst för övrigt. Den andra utmaningen är ju den existentiella utmaningen om planetens framtid och miljön och klimatet och biologiska mångfalden och havens hälsa. Det är ju så kritiskt att vi måste få en handlingsplan som alla omfattar. Det är helt onödigt att göra klimatfrågan till en politisk fråga, skiljande fråga. Den borde samla nu. Det borde vara den stora dagordningspunkten i världen. Min dotter Emelie, hon kom hem när hon var 13 år, det länge sedan. Då höll jag på att medla kriget i Iran-Irak. Och då så sa hon till mig, 13-åring, nu är jag medlem i Greenpeace. Och det vill jag säga till pappa, du ska sluta hålla på och medla med de här som bara vill kriga. Vad ska jag göra annars då? Du ska medla fred med naturen. Fred med naturen. Och jag log antagligen lite sådär och ja, fint, men ändå. Och idag tycker jag det är lysande. Det är precis det vi ska göra. Vi ska förhandla fred med naturen. Vi lever i total obalans med naturen och naturen håller på att protestera mot detta. På olika sätt. Så till den andra utmaningen som jag skriver om boken också, som jag tycker vi har och vi måste samlas kring. Jag tror till och med skulle vara väldigt hälsosamt och bra för världen att samlas kring klimatfrågan. Jag fattar inte varför vi inte gör det bättre. Den tredje frågan är ju demokratin och mänskliga rättigheter. Vi har faktiskt i världen idag en uppförsbacke för både mänskliga rättigheter och demokrati. Vi har diktaturer och totalitära stater, som Ryssland och Kina. Men vi har också demokratier som har auktoritära ledare, starka ledare, citationstecken. Turkiet, Egypten, Ungern, ja, till och med Indien nu. Där man liksom slirar på demokratin. Och det är väldigt allvarligt och jag tror vi måste mobilisera goda krafter nu för någon slags renässans av demokratin och visa att den samhällsmodellen är den som är den bästa för människor och sätter människan i centrum.
Men hur ska vi nå fram till det då? För det blir ju ändå så, man vet ju nu när du också har berättat om att du i de här olika situationerna i uppförsbacke hittar en ny väg och bestämmer dig för att liksom, nu ska jag verkligen hitta en lösning. Och så känner du dig osäker i det här, gör ju mig ännu mer orolig om till och med du känner den oron. Vad är det som behövs för de här? Liksom, vem ska stå och gå i bräschen för de här goda krafterna när det är så många starka som inte är goda?
Ja. Nej, jag tänker ofta på det. Johan Rockström som är vår främsta klimatforskare i Sverige. Han och jag har talat ofta om det, hur man inte får skrämma heller och därmed skapa passivitet och stop the world, I want to get off, jag vill inte se dem här, stäng av tvn, stäng av eländet. Det får inte bli så heller, utan men samtidigt måste man på något sätt inskärpa allvaret utav situationen nu. Och då ska man hålla sig till fakta. Vishetens grund är fakta, sa en gång en finsk president. Och vi ska respektera fakta och vi lever i en värld nu som gör att demokratin är ännu mer utmanad. Det är där vi utmanar ordets valörer och sanningen. Trump visade ju att han kunde vinna ett val på lögner. Tusentals lögner. Och det spelar ingen roll om det var sant eller falskt. Och han introducerade en term som heter alternativa fakta. När fakta inte passade så kunde man definiera alternativa fakta som passade honom. Och det har ju spritt sig. Bolsonaro i Brasilien som ju tappade makten. Men om inte demokratin behåller sina valörer på värderingar och de metoder som demokratin kräver, allas lika värde och sanning och hederlighet och så vidare som måste finnas i den politiska debatten, ja, då har vi ju vår samhällsmodell inte fått det värde som det har och folk kommer att protestera mot detta. Men jag måste säga, jag sa till Kerstin i morse, titta vad roligt ändå att se Israels folk, mer eller mindre, väldigt stor 300 000, går upp och bara säger nej när en viktig del av den israeliska demokratin håller på att nästan avskaffas av den nya högerregeringen där. Då går de ut på gatorna och jag sa, herregud, det här är precis vad vi behöver. Vi behöver ett shot in the arm, vi behöver någon slags energi till demokratin. Så att det som hände på gatorna i Israel tycker jag var väldigt glädjande. Vi får se till att demokratin inte är på defensiven. Utan att vi ska återuppväcka det som också ledde till Sveriges förändring. Hela mitt liv är ju att demokratin gjorde det möjligt för människor att förverkliga sig. Och så för mig står mycket på spel. Jag tycker det handlar om allt som inte bara jag har gjort utan mina föräldrar och dina föräldrar har gjort för att bygga upp det Sverige som vi har varit stolta över. Och då ska vi fortsätta vara stolta över det. Och det känner jag nu som den tredje stora utmaningen förutom som sagt att stoppa krig och jobba för klimatfrågan och så är det demokrati, mänskliga rättigheter.
Men när vi kommer då till du sa att med kriget i Ukraina att det är svårlöst. På vilket sätt skulle du säga, om man kan säga det, förklara det lite kortare termer, som gör att det är så svårlöst?
Ja, det är svårlöst därför att parterna har totalt olika uppfattning om vad kriget handlar om. För Ryssland handlar det om att inkludera Ukraina i det rysk-sovjetiska imperiet som man vill drömma sig till. Det är nästan mytiskt, för Putin var ju Sovjetunionens upplösning den största katastrofen i modern tid, så har han sagt. Och han anser att Ukraina är en integrerad del av detta ryska imperium. Och de ska in i och inordnas där. Och de har redan ju annekterat 4 delar av Ukraina som del av Ryssland. Det är målsättningen för Ryssland, så de har formulerat det. Och det andra är ju att man kanske hade kunnat nå ett eldupphör omedelbart efter angreppet om ryssarna hade stoppat och lämnat. Men nu när Ukraina har förlorat så mycket människor och varit med om den här fruktansvärda förödelsen, dessutom krigsförbrytelser, så är det omöjligt för Zelensky att ge från sig delar av landets territorium. Och det vill de inte röra. Utan ska det bli ett eldupphör så måste det bygga på att de lämnar territoriet. Och det är de inte beredda att göra. Så för mig som diplomat känner jag ju frustration och besvikelse över att det finns, jag ser ingen diplomatisk process nu under dessa förutsättningar. Samtidigt så inser jag ju att kriget måste någon gång ta slut. Och de krig som jag har sett i mitt liv och medlat i, 5-6 stycken, där har det inte nästan aldrig funnits några segrare. Alla är förlorare.
Men du har ju också haft möten med människor som du också som har varit det goda. Alltså så här, du har ju haft väldigt många, Olof Palme pratar du väldigt mycket om. Där berättade du för mig innan vi började att du kunde inte riktigt skriva det kapitlet kring honom och hans, när han dog och blev mördad. Utan du fick ta från dagboken.
Ja, nej. Nej, det var faktiskt tungt för att innan jag började skriva så läste jag mina 34 volymer dagböcker. Det tog en hel sommar faktiskt. Förresten, minnet är ingen pålitlig kamrat. Jag upptäckte hur mycket jag hade glömt och hur mycket jag hade berättat fel. De var grunden för boken och jag gick tillbaka till dem för att kolla fakta och så vidare. Jag talade till och med Kjell Espmark som dog nyligen, en underbar författare, om hans bok som heter Minnena ljuger. Och då talar vi om hur man ska förena det som man tror har hänt i minnet nu med det som står i dagböckerna. Och det hjälpte mig mycket att skriva boken. När jag då skulle skriva kom fram till 1980, den dag då Olof Palme bad mig hjälpa honom medla, så kunde jag ju skriva utan svårighet Iran-Irak-kapitlet. Det var inga problem. Och så kom jag fram till 86 då och skulle skriva om detta. Och jag klarade inte det. Jag kunde bara inte skriva. Så då, vad jag gjorde var att jag tog fram dagboken från 1986. Och helt enkelt, det är, tror jag, enda stället jag har det. Där jag helt enkelt bara tar de sidorna som jag skrev dagen efter mordet. Och dagen efter begravnings- eller minnesceremonin den 15 mars 1986. Och de står där ograverade. Och när jag sen läste in boken, som jag sa till dig tidigare, stockade sig rösten när jag skulle läsa det här. Jag var tvungen att ta paus. För att det var så gripande att göra detta.
Vad betydde han för dig?
Ja, alltså det var ju en otroligt spännande person som väckte till liv kanske starkare än jag anade min politiska ådra. Jag var ju och är fortfarande professionell diplomat och konfliktlösare och FN-tjänsteman. Men han såg hos mig Jonne Eliassons son, va, som metallarbetaren och med en historia som mycket energi finns och så vidare. Så han drev mig till att, ja, tyckte han skulle jag skulle gå in i politiken. Så jag arbetade med honom i statsrådsberedningen när han var hans diplomatiska rådgivare. Och han gav mig lite grann det här inte agitatoriska, men han tog fram färger och flavor och liv i mig. Jag tror att jag är en tjänsteman och ser objektivt på olika situationer, men ibland kommer den där glöden fram och den tände han hos mig. Och när det kombinerades med mina minnen från Dean Dorvin i Indiana som lärde mig att tala, så kände jag att det här var ju min sak, det här, jag kan övertyga, jag kan övertala. Och det gjorde han väldigt mycket. Och sen var han ju så otroligt öppen med mig också, han berättade ju så oerhört mycket om politiken och alla möjliga delar av sitt liv. Så det var en sorg, en tragedi att han lämnade oss.
Innan vi rundar av nu så vill jag ju fråga lite grann. Du är ju uppenbarligen väldigt nyfiken på mycket, men vad är du nyfiken på just nu?
Ja, men det är att avnjuta kultur. Jag har en enorm längtan efter mer musik, mer teater, mer litteratur. Och eftersom jag nu äntligen kommit förbi det här kapitlet, pensionärslivet som aldrig blev av, så ser jag fram emot att avnjuta kulturen i olika former.
Vad är det du tycker om? Liksom, vilken typ av kultur?
Musik mest. Min fru Kerstin spelar piano och hon var ordförande i musikhögskolan. Så att musikens värld är oerhört befriande. Att höra en Bach-preludium eller en fuga på en cello, det är fantastiskt.
Jag vet också att ni var ett fantastiskt dansande par. Den kan du få berätta.
Ja, den tror jag inte någon vet om. Jag tror jag sa det till dig i högsta förtroende, men den är värd att...
Du behöver inte, men du får
göra det. Det är lite lätt skrytsamt, men det var ju så här att jag berömde dig för din vinst i Let's Dance. Och då sa jag till dig att... Dels hade jag själv blivit tillfrågad en gång i tiden att delta, men avböjt på grund av medlingsarbete.
Men nu är du pensionär, så nu kan du vara med.
Ja.
Säger jag som jobbar med det just nu.
Just det.
Ja, men då berättar du om att ni faktiskt dansar.
Ja, och då så sa jag att Kerstin och jag faktiskt gillar att dansa. Vi buggar faktiskt ganska bra ihop. Och vi njuter av detta, tycker det var så otroligt, och de här... musiken som vi hade då från Beatles och framåt på 60-70-talet var ju perfekt för att dansa till. Så när vi blev ambassadörspar i Washington så var det faktiskt ofta så att det var dans. Det var ju roligt i Washington när jag var ambassadör. Och Kerstin, så min dans blev uppmärksammad. Så att i Washington Post blev vi kallade Washingtons Fred Astaire och Ginger Rogers.
Alltså det är inte dåligt. Den är fantastisk, den komplimangen.
Den du, det vet ju du som vinnare i Let's Dance.
Ja, dansen är ju härlig alltså.
Men nu är det för sent, särskilt som jag har gjort mig illa i benet.
Ja, nu skyller på benet, men vem vet. Du är Emmy som kommer tillbaka.
Ja, vi får se.
Men kanske.
Nej. Absolut inte.
Så fantastiskt härligt att ha dig här. Din bok tycker jag att alla ska läsa, för dels är det en fantastisk resa som man får följa genom livet, men också väldigt mycket historik som är nyttigt för oss alla att vi tar med oss för att förstå lite av den världen vi lever i. Och som sagt, tillsammans är det viktiga. Vi ska avsluta med en liten låt. Vilken vill du avsluta med då?
Ja, det kanske är There is a Hero in You med Whitney. Nej, det är
Mariah Carey.
Mariah Carey. Att alla människor har en hjälte i sig som man kan plocka fram.
Och det behöver vi nu.
Det behöver vi i högsta grad nu.
Stort tack, Jan, för att du kom hit.
Tack så mycket.
Och ta hand om benet nu så du kan spela tennis snart igen.
Tack för samtalet.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.